Älskade, älskade Jesus. Du vet varför vi är här. Du vet varför vi kommer hit. Vi kommer för att vi behöver dig så mycket. Och vi längtar efter dig. Och vi längtar efter att det ska vara mycket mer av dig i våra liv. Och vi blir hungrigare och hungrigare efter dig. Och det är säkert du, Jesus, som lägger ner den här hungern och längtan. Och att till slut känns det som det är bara din närvaro som kan sätta piff på tillvaron. Att det bara är att medvetenheten och känslan av att du är med som gör livet roligt. Att leva för dig. Oberoende av vad man gör, att få leva för dig, Jesus. Och få älska dig tillbaka. Och ha ett hemligt liv med dig. Ett fördolt liv som är starkare än någonting annat som händer i vår vardag. För den här fördolda, hemliga föreningen med dig, det allra viktigaste. Att kunna låta själen få vara nära dig. Att själen får vara vänd till dig. Och att du läker vår själ, Jesus, mer och mer. Du tömmer den på det som inte ska vara där. Så att ditt liv kan fylla upp själslivet, känslolivet, tanklivet och viljelivet mer och mer. Så att ande och själ blir ett. Så att dina gärningar kommer ut genom oss. Och vi kan höra dig och vara ledda av dig. Känna vad du vill. Så att det blir som Paulus sa, nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag lever här nu på jorden i min kropp lever jag i tro på dig, Jesus. Att allt egentligen handlar om att tro på dig. Och helige ande, jag ber att du ska måla Kristus tydligare och tydligare i våra hjärtan. Så att vi kan se Jesus. Jesus som korsfäst, Jesus som uppstånden, Jesus som närvarande genom den helige ande. För ju mer vi ser dig, Jesus, ju tryggare blir vi, ju mindre fruktan i våra liv. Vi vill se dig, Jesus. Jag tackar dig, Fader, för att vi är dina barn. Vi är ditt folk och du vill rena åt dig ett egendomsfolk, ett avskilt folk, ett folk som känner dig och hör din röst och som bara vill bära frukt för dig. Ett folk som inte går att smickra, manipulera eller hota. Utan ett folk som har valt helhjärtat att leva Kristus. Tackar dig, Fader, att du vittnar i våra hjärtan att avslutningen på den här jorden ligger väldigt nära. Och vi känner nog de flesta av oss att kampen hårdnar. Men att du kommer att ge mer och mer av Kristus liv. Så att vi kommer att leva i ljuset, i seger. Tackade, älskade Fader, att vi vet att det är en prövningstid idag. En sållningstid. Innan ditt folk kommer att träda fram. Du ber för oss att vår tro ska bevaras, Jesus. Att vi ska förbli i Kristus. Bevarade i tron. Så jag tackar dig, Fader, att du är här. Genom din ande. Och att du vill ge liv till ditt eget ord. Och undervisa var och en av oss. På ett personligt sätt. Vi vill få uppenbarelse om nåden i Kristus. Så att vi kan förstå, Fader, hur mycket gott du har givit i Kristus. Att du har givit oss allt med honom. Och när vi ser det, då blir vår tro verksam. Då kan vi gensvara i tro. Tackar dig, älskade Fader. Tackar dig, älskade Fader, att vi är ett folk som ska leva i Kristi seger. I hans frid och kärlek. Tack. tacka dig, Fader. Ett rättfärdigt folk som håller tro. Tack, älskade Fader. Tack, Jesus. Att Gud ska tala till oss och röra vid oss och uppmuntra oss. Han vill att allt som är hans vilja ska bryta igenom i våra liv. På alla livets områden. Han vet hur tufft vi har det många gånger. Hur hård kampen kan vara. Men att Jesus sviker oss aldrig. När det har varit vissa saker så tänkte jag så här. I vissa bönämnen så har jag tänkt att Jesus, kan man stå ensam i stora bönämnen i allvarliga saker? Eller kan man verkligen stå ensam? Och då sa Gud, man kan stå ensam om man har tro. För då är det David mot Goliat. Och hela Israels armé och allihopa kunde inte hindra Davids tro. Så han hade sina stenar, som säkert var ord, och knäckte Goliat. Så att veta att med Gud, även om jag står ensam och kommer i jättesvåra situationer, känner mig helt övergiven, så när man sträcker sig till Gud ser man majoritet. Alltid. Jag tror att Gud vill hjälpa oss med i tron. Och då tänker jag så här, men vad kommer tron av? Den kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Och vad är det för predikan? Det är ju en predikan som gör att vi ser Jesus. För jag tänker, ju tydligare jag ser honom, ju lugnare blir jag. Och för jag tänker också, jag säger till Gud, så här, vad är det med lydnaden? Vad kommer lydnaden in? Eftersom ingenting är min gärning som behagar Gud. Vad är då lydnad egentligen? Lydnad är tro. Men vad är då det? För tron är ju en andlig sak. Men vad är det då som är min sak? Det är själens ödmjukhet inför ordet. Alltså att själen, när jag läser Bibeln så har vi en själ, vår personlighet. Så måste jag ödmjuka mig under sanningen och vara beredd att mista allt vad jag tycker och tänker. Allt vad jag upplever. Och böja min själ, mitt tankeliv under ordet. Så min själ har en aktiv del i att det ska bli Kristus gärningar. Så själen måste också tro för att frigöra Kristi tro. Man tänker så här, varför har vissa människor kunnat påverka så mycket i historien? Varför är människoliv så olika? Är Gud orättvis? Ger han mer nåd till vissa? Man kan säga så här, tjänstenåd är olika. Men han har givit Kristus till alla människor, 100%. Vad är det då som avgör att människoliv blir olika? Det är vår själ. Det som gör valen. Det är de val jag gör i livet. Väljer jag mig själv, vad jag tycker, vad jag känner, vad jag vill? Eller sträcker jag mig mot Gud på allvar, på ett äkta sätt och söker vad han har på sitt hjärta? Är det sant? Vill jag det? Vill jag överlåta mig? Vill jag ge bort mitt liv 100%? Vill jag avsäga mig rätten till mitt liv? Så att det är ju djupare jag går i min vandring i överlåtelse. Och ju mer jag gensvarar på den nåd som Gud uppenbarar. För att man kan strunta i att Gud har givit nåd. Man kan höra att Gud har givit oss allt i Kristus. Ja, så är det bra med det. Men Paulus bad ju att min bön är att du ska förstå hur mycket gott vi har i Kristus så att din tro blir verksam. Men jag kan vara ointresserad av det. Jag kan bara vara intresserad av jag, mig och mitt. Jag kanske inte alls är intresserad av att söka nåd för att bära frukt för Gud. Utan jag kanske bara vill ha det bra i mitt liv. Så att det beror egentligen på själens gensvar till Jesus. Så när själen får ett ljus, en förståelse från den helige ande, hur gensvarar jag som människa? Och då tänker jag så här, att man blir lite klokare också om man blir äldre. För då tänker jag så här, vad fort livet har gått. 67 år, hur fort blev det så här? Och då tänker man så här, vad går livet ut på? Livet går ut på att ta emot nåd. Och det är för den nåd som jag har tagit emot som jag får en krans av Jesus. För att han gläder sig för den nåd jag tar emot. Och det står i Jesaja 53 att då ser han att hans död och uppståndelse bär frukt. Och det står att han gläder sig i sin själ. Så när vi är intresserade av honom och vad han har gjort för oss. Och vi vill ta emot det, för han har gjort bara gott för oss. Och Paulus säger så här, nåd och frid föröker sig. Alltså Paulus säger det att nåden, alltså kraften, gåvorna från Gud ska bli starkare. Och det ska bli mer och mer harmoni till ande, själ och kropp i omständigheter. Och det ska gå som ringar på vattnet. Så jag tänker, de år man har som går väldigt fort. Det är ju väldigt stort ansvar att vara människa. Extremt stort ansvar att vara människa. Och de flesta människor är ju inte så intresserade av nåden, av djupet i Kristus. Utan det är mycket lättare att vara intresserad av att använda Gud lite som en enarmad bandit. Så. Bara att jag får det jag vill. Att blicken är på mig. Istället för att rikta den och säga så här, ja, jag är skapad för honom. Jag kommer av honom. Jag lever, går till honom och är skapad bara för honom. Och på något sätt ger det en skön integritet. Man är ägd av en, köpt av en. Så att välja livet att ge det till honom, så finner man ju livet. När jag mister mitt själviska liv i utbyte, så finner jag det liv som jag är skapad för. Och min själ som inte var skapad att ha självstyrning förenas med Kristus liv. Och jag blir den jag är, som jag är menad att vara. Att gå mot det hela tiden. Och då blir friheten större och större och större. Gud vill frihet. Där den heliga ande är, där är frihet. Så när Gud har ett folk, så är det ett fritt folk som kommer fram. Det är ett glatt folk. Det är ett folk fyllt av frid. Som sprutar nåd. Inget bekymmersfullt folk. Så överlåtelse leder till frihet. Det viktigaste i livet är att säga ja till Jesus och tro på honom. Och gensvara till honom och söka honom. Att själen får känna och se att han smakar så gott. Det finns inget bättre för våra själar än Jesus. Vi är i andra Timoteus brevet, ska börja i tredje kapitlet. Och det här är ju det sista som Paulus skriver. Det är liksom ett avskedstestamente som han skriver till Timoteus innan han avrättas. Och man kan känna det nästan när man läser hans enorma värme till Timoteus och hur han vill uppmuntra Timoteus och hur han vill att Timoteus ska fortsätta det arbetet att föra evangelium vidare. Så jag längtar så efter att vi ska vara det folk som för evangelium vidare. Och att vi inte är ett folk som bara jag, mig och mitt. Och att vi inte är ett folk som vill ha upplevelser. Att det ska killa mig i öronen, att jag får höra vad jag vill höra för dagen. Utan att jag vill höra vad Gud vill ha sagt. Jag vill höra hans ord. Och jag behöver inga speciella andliga manifestationer annat än det som Gud ger till mig. Jag söker ingenting annat än honom. Jag söker Jesus. För att väldigt många idag blir ju bedragna. Det ser man ju. Och varför blir människor bedragna? Det är ju för att man följer efter sitt eget. Man söker vinning. Läser vi från första versen. Men det må du veta. Att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Och vi lever i de yttersta dagarna. Och de började redan när Jesus kom. Så var det de yttersta dagarna. Ty människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädeslystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. Och man ser ju det. Hur människan mer och mer fångas av vällust. Man ser bara nu all matplanering. Det är ju jobbigt. Man tappar nästan matlusten för att det är allt det här. Att det är där man hittar liksom livet. Så är det allt detta ätande. De ska ha ett sken av gudsfruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft. Alltså, jag har ett sken, jag är kristen. Jag går till kyrkan, men jag vill absolut inte ha någon kraft som förändrar mig. Jag vill inte ha någon förändringskraft. Jag vill inte missa mitt liv. Utan jag vill vara den jag är, men jag är kristen när jag går till kyrkan. Och det ger mig ett sken som är fint. Men jag vill absolut inte ha någon kraft som förändrar mig, som förminskar mig och tar bort mig och för fram Kristus. Det är jättemånga människor som är kyrkobesökare. Och då står det så här, vänd dig bort ifrån sådana. Så jag tror att den här tiden som vi är i, att vi behöver vänner som vi vet inte är kristna på ytan, utan som vi känner i hjärtat, vi älskar Jesus och vi är helt ofullkomliga och hopplösa fall i oss själva. Men vi älskar Jesus. Så. Vi har ingen förtröstan på oss själva eller på varandra på det sättet. Men vi älskar Jesus och vi tror på honom. Och vi vill inget annat. Men vänd dig bort ifrån sådana. För här står det också en fara om de här som har ett sken av gudsfruktan. Ty till dem hör det män som innästlar sig i husen. Och fånga svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av allehanda begärelser. Så att man ser att de här som har ett sken av gudsfruktan, och det här var väl också kanske specifikt i Efesus, att kvinnorna var väl ofta hemma där, de var väl inte ute och fick någon undervisning. Och då var det män som hade ett sken av gudsfruktan som djävulen använde för att förvilla de här kvinnorna så att de aldrig skulle komma fram till frälsning och lära känna Jesus. Men jag tror att det här sker i anden hos oss också. Att om jag aldrig kommer loss egentligen, utan jag har fortfarande kvar synder som jag inte gör upp med. Jag fortfarande lever efter begärelser och liksom lever med ett samvete som är jättedåligt, att jag inte har någon frimodighet. Så tror jag djävulen verkligen anstränger sig för att skicka människor som har ett sken av att vara frälsta, men inte är frälsta, som vill föra med sig en falsk lära som hindrar mig från att komma till Jesus. Jag vet att det är så, kan jag säga. Kvinnor som alltjämt håller på med att lära, men aldrig kunna komma till kunskap om sanningen. Så att djävulen är ju ute efter det som är svagt och som inte har kommit till tro. Precis som Gud sa till mig en gång, titta på naturprogram. Så sa han att lejon, när de tittar ut det som är svagt. Och där går de till attack. Och djävulen, han luktar sig till fruktan. Han luktar sig till synd. Och där kommer han som ett rovdjur. Han kommer inte till någon som står i tro. Så då måste han fly, och det är lite pinsamt. Det står det, står vi honom emot, så måste han fly. Så att han letar efter ömma punkter i vårt liv. Och det är därför man behöver överlåta sin själ hela tiden. Så att Gud får rena och befria oss från de här ömma punkterna. Så att man kan känna så här har jag verkligen blivit attackerad gång på gång. Man kan känna mönster, i alla fall har jag haft det så. Mönster där fienden attackerar gång på gång. Samma alltså, det är som ett program som är inmatat. Så djävulen trycker på den knappen och så går det igång. Och så blir det samma konsekvens. Och så plötsligt märker man så här, nu fungerar inte det längre. Djävulen kommer inte åt här längre. Det här sköra området finns inte kvar i själen. Det finns ingen öppning längre. Och det har jag tänkt på. Då tänker jag så här, Jesus, hur hände det här att det här försvann i mitt liv? Och det som Jesus säger, du kunde inte göra något åt det. Men jag har gjort något åt det. Och det sker när man håller sig nära honom. Du kunde inte göra något åt det. Och det känner jag skönt att Jesus säger det. Du kunde inte göra något åt det. Men jag kunde. Så att vi håller oss nära honom, så kommer han åt och fyller de här områdena i våra liv med sitt eget liv. Som är triumfliv, seger. Och jag upplevde det här på sista tiden och blev jätteförvånad. Att det där, det finns inte längre. Och så som Jannes och Jambres stod emot Moses, så står dessa män emot sanningen. Alltså det är bedragare. Och det är svårt att tänka så här, finns det bedragare bland Guds folk? Men det gör det. Det är människor som är fördärvade i sitt sinne och inte håller provet i fråga om tron. Och de här Jannes och Jambres, det var ju trollkarlar. Och de ville ju visa att de hade lika stor makt som Mose. Det var ingen skillnad på Mose och dam, tyckte de. Så att när Arons stav kastades och blev till en orm, så kastade de sina stavar. Och det blev ormar. Men vad hände? Arons stav slukade de där. Alltså blev segern demonstrerad. Jesus seger blev demonstrerad. Och så kommer det att bli här också. Jesus seger kommer att bli demonstrerad. Förr eller senare kommer den att bli demonstrerad. Men det ska inte tillständigas att gå längre. Till deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det skedde med de männens. Och sen säger han till Timoteus: du åter, tänk att han kunde ha någon att säga där till, har blivit min efterföljare i lära, i vandel, i strävanden, i tro, i tålamod, i kärlek, i ståndaktighet. Under förföljelser och lidanden. Så han säger, du har blivit min efterföljare. Så han hade liksom inga, han hade en som verkligen hade tagit vara på Paulus undervisning. Och Timoteus var ju väldigt ung när Paulus träffade honom i Lystra. Och han satt och lystrade på Paulus undervisning. Men han hade ju redan en tro. Och sen, och sådana lidanden som drabbade mig i Antiochia, Iconium och Lystra. Ja, sådana förföljelser har jag fått utstå. Men ur alla har Herren frälst mig. Ur alla. Så ska dock alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse. Så du och jag lider förföljelse. När djävulen ser att vi menar allvar, så finns det en förföljelse. Om den, vi inte märker precis som de gjorde, så försöker djävulen använda människor för att komma åt våra liv. Så är det bara. Genom förtal, eller genom nära och kära, eller genom arbetskamrater. Eller bara i anden, att man kan känna sig jagad andligt utan att det finns någon människa i närheten. Så vi står liksom i en förföljelse. Men att Jesus kommer rädda oss ur allt. Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i ondska. De ska förvilla andra och själva bli förvillade. Så bedragarna kommer att förvilla andra, men de kommer också själva att bli förvillade. Men förbli du, säger han till Timoteus, vid det som du har lärt och som du har fått visshet om. Du vet ju av vilka du har lärt det. Så här säger han så här: Timoteus, det du tror, vet du vem som har sagt till dig? Och det här tror jag är viktigt. Var kommer min tro ifrån? Kan jag ha förtroende? Det jag tror, vad har jag hört det någonstans? Vers 15. Och du känner från barndomen de heliga skrifter som kan ge dig visshet så att du blir frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. Så han känner skrifterna. Och hur kunde Timoteus? Hans mamma hade ju undervisat honom. Och hans mormor hade undervisat honom. Han hade fått undervisningen från trygg källa. Och det kan man behöva tänka ibland när man har någonting av kunskap. Var har jag fått den här kunskapen ifrån? För jag har kunskap som jag har varit tvungen att rensa bort. Var fick jag den ifrån? Ja, den fick jag där och därifrån. Men den var inte bra. Och den måste jag rensa bort. Var har jag fått det här och det här ifrån? Vad är källan till det här? Så att det är viktigt vilken kunskap jag ska bevara. Jag tänker så här att om man inte har fått någon undervisning när man var liten. Jag fick ingen många av er har inte fått någon undervisning när ni var små. Jag fick ingen bibelundervisning. Jag gick i söndagsskolan. Men så tänker jag så här, den natten som Jesus uppenbarade sig för mig, så gav han mig undervisning. Och han fortsatte att ge mig undervisning. Och den undervisningen vet jag var jag har fått ifrån. Och det var en undervisning om korset på en gång. Om Kristuslivet på en gång. Att dö bort från sitt eget liv. Det var det som jag fick. Så jag fick en undervisning. Men sen när jag kom ut till kyrkan så undervisade man annorlunda än vad jag hade. Och jag kände mig som en utomjording. Så jag försökte anpassa mig. För det kändes som jag hade hamnat i en orkester där alla hade instrument. Och jag blåste i någonting helt tvärsom. Och jag märkte också så att i lovsången när man klappar händerna så klappar jag tvärsom mot alla andra. Till och med det. När alla klappar så klappar inte jag, utan jag klappar alldeles efter. Så tänkte jag, helt tvärsom fel. Och då försökte jag blåsa som dem. Och låta som dem. Så när jag var i ett sammanhang, då försökte jag vara med i deras orkester liksom. Men det stämde ju inte på insidan. Så tänkte jag så här, det här är ju inte min ton. Det här är inte det Gud har sagt till mig. Så det blev ohållbart. Så när jag var där och blåste i deras orkester så sa Gud så här, gå härifrån. Och det var ju en chock. Gå därifrån. Och det var jag ju tvungen att säga till pastorn att jag ska gå härifrån. Och det var jätteknepigt. Men i alla fall, då sa Gud till mig så här, vem ska du tjäna och vem ska du följa? Vem ska du verkligen ta emot ifrån och ge ut ifrån? Vem? Och då sa jag, det Jesus vill jag tjäna. Och då hade jag blivit erbjuden väldigt mycket bra saker som jag nu tappade. Och då tänkte jag, kanske Jesus erbjuder mig något liknande. Men han sa så här, ja då kan du vänta dig loppor och lös och jordgolv. Det var det han erbjöd mig. I jämförelse mot vad den platsen hade erbjudit mig. Okej. Okay. Då tänkte jag allvarligt. Jag tar loppor och löss och jordgolv. Och det valde jag. För att följa honom. Och då kände jag att jag måste vara trogen mot det jag har hört från honom. Och blåsa ut det jag har hört. Oberoende om andra tycker det är illa. Och efter det tyckte andra att det var mycket illa. Så jag var på ett ställe. Alltså jag tror att hade de haft tomater så hade de kastat dem. Men Jesus sa det att det var inte mot mig personligt som han sa, utan det är mot mig, sa Jesus. Och ska du tjäna mig får du en släng av sleven. Och de ville inte ens gång stå i kaffekön med mig på ett ställe. De ville inte stå bredvid mig. Jag hade sagt så mycket så det var så hemskt att, fy. Så att välja att det du hör från Jesus genom ordet, det den helige ande undervisar dig om, det du får, inte från någon människa. Utan det du får i ditt hjärta, det är det som du har som är äkta. Och håll fast det. Och då vet du vem du har fått ifrån. Gud kan använda predikanter och kassetter, men du måste veta att det kommer ifrån honom. Så att det inte är en själslig påverkan utan en andlig uppenbarelse. Så att vi blir ett folk som är undervisade av Gud och inte av människor. För mig skrämmer det att människor är så lätt påverkade. Det skrämmer mig att man sväljer allting. Tar allting. Och jag var på ett möte en gång. Genom ett par som reste runt. Och jag var helt häpen på det mötet. För att de sa vad man skulle göra och alla gjorde så. Och jag kunde inte fatta alltså. Och jag sa till Gud så här, hur kan det här ske? Och då sa han så här, jag har skapat människan med fårmentalitet för att hon ska följa. Och det här får de här ledarna bära ansvar för. Så där satte Gud ansvaret på ledarna som utsatte människorna för det här. Och som inte kunde urskilja utan kom i den här karusellen. Så man behöver be om gåvan att urskilja och känna, vad är det här för någonting? Och vem är det här som säger det här till mig? Så att vi får rätt undervisning genom skrifterna. Så att vi kan bli frälsta genom den tro vi har i Kristus. All skrift som är ingiven av Gud. All skrift är också nyttig till undervisning. Till bestraffning. Till upprättelse. Till fostran i rättfärdighet. Så att en gudsmänniska kan bli fullt färdig. Väl skickad till allt gott verk. Alltså blir en gudsmänniska färdig av ordet. Jag behöver inte resa till några speciella platser. Jag behöver inte fara över havet. Jag behöver inte åka till några speciella platser där det är speciella manifestationer. Utan jag blir frälst genom uppenbarelsen av ordet. Sen åker man dit Gud leder den. Men man behöver inte. Vi kan fortsätta läsa några verser till. Jag uppmanar dig allvarligt. Säger han till Timoteus. Jag uppmanar dig allvarligt. Inför Gud och Kristus Jesus. Inför honom som ska döma levande och döda. Jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike. Predika ordet. Träd upp i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa, förmana med all tålamod och med undervisning i alla stycken. Där säger han allvarligt. för att så viktigt att få fram ett folk, en brud till Jesus. Till den tid kommer då de inte längre ska fördra den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare, hoptals allt eftersom det kliar dem i öronen. Så det tryggaste man kan ha när man tar emot undervisning, det är att få ordet som det står. Att få ta emot ordet utan att bli kittlad i öronen. Och jag tänkte att vi är här, det är bara att läsa ordet innantill. Och jag hörde ju då Gud säga, det är väl ett år sedan drygt, Tyrannos lärosal. Och jag visste inte alls, men det är lite komiskt. Så här. Och då kände jag så här, då när vi hamnar här, att ha det så tråkigt själsligt som möjligt. Inte locka människor, utan tvärtom. Här är det trist på det själsliga planet. Här ska anden få liv och själen få uppenbarelse. Men av ordet, att det inte är någonting som lockar. Vi får ju visserligen fika, men det kan man ju gå någon annanstans och få. Utan att bara för att jag är hungrig efter ordet som det står, utan någonting annat. Därför är vi här. Vi är här för att få ordet från honom. För att han genom ordet ska ge oss liv, uppenbarelse, så att vi mognar och blir färdiga som hans folk. Därför är vi här. En tid då det ska vända sina öron från sanningen och istället vända sig till fabler. Men du, var nykter i allting. Bär ditt lidande. Utför en evangelists verk. Fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete. Och det här säger Gud till oss. Var nykter. Ha urskiljning. Bär ditt lidande. Det finns ingen kristen som inte bär ett lidande. Utför en evangelistverk. Det var hans kallelse. Var och en av oss som är här har en kallelse att uppenbara Kristus. Och när vi vet vad det är, att vi följer det till 100%. Paulus sa så här, mitt eget liv, sa han, har inget värde för mig själv. Men han sa, jag vill vinna mognaden i Kristus och fullfölja det ämbete som Gud har kallat mig till. Och att känna så här, mitt eget liv utanför Kristus har inget värde. Men mitt liv i Kristus har ett extremt värde. Obetalbart. För bra för att kunna fatta. För bra att kunna få uppenbarelse om. För stort för att kunna inse vilken härlighet som väntar på oss som mottar nåd. För underbar framtid för att vi ska kunna fantisera om den. Det är för bra. Vårt ärevarv kommer att bli för underbart för att vi ska kunna fatta det idag. Så att välja livet i Kristus. 100%. För det så bra, djävulen gör allt för att ha rullgardinen neddragen. Så att vi inte ska se varför har vi valt Kristus. Vad är målet? Vad är vår framtid? Det är inte att hamna på ålderdomshem. Det är allt det vi längtar efter på insidan. Och så säger han så här. Ty själv är jag nu på väg att offras. Och tiden är inne då jag ska bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Så trons kamp är att bevara tron. In i det sista. Oberoende av omständigheter. Och det är det sållningen går ut på. Djävulen är ute efter vår tro. Att den ska naggas i kanten. Att få in fruktan. Att få in tvivel. Så allt går ut på att bevara sin tro. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig och Herren den rättfärdige domaren ska ge den åt mig på den dagen och inte åt mig allenast utan åt alla som har älskat hans tillkommelse. Så rättfärdighetens segerkrans ska Jesus ge till oss för att vi har tagit emot rättfärdighetsgåvan. Vi får en segerkrans för vi tog emot gåvan. DNA:t. Ju mer vi har tagit emot, ju mer lön får vi. Låt dig, och sen säger han så här. Jag kan känna att han längtar efter Moses. Han sitter där i Rom. Han hade ju varit i Rom. Och sen blev han frigiven en kort tid. Reste iväg. Man vet inte riktigt, men till Spanien han reste runt lite. Och sen så blir han tillfångatagen igen och satt i fängelse i Rom. Och det här är strax innan hans avrättning. Och så säger han till Timoteus, han vet att nu är det sista gången jag säger det till Timoteus. Låt dig angeläget vara att snart komma till mig. Och säger han, ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig. Och har begivit sig till Thessalonika. Så en av hans nära arbetare fattade kärlek till världen och släppte kärleken till Jesus. Kretens har begivit sig till Galatien och Titus till Damasien. Titus var ju en annan son till Paulus som var grek. Som han också efterlämnade, kan man säga, ett arv till. Lukas är den enda som är kvar hos mig. Och så säger han, ta Markus med dig hit. För han kan i mycket vara med till nytt gang och tjäna mig. Kommer ni ihåg Johannes Markus? Han hade ju blivit osans med honom. Så att han hade stuckit i, vad heter det? Pamfylien hade han stuckit ifrån dem. Och Barnabas tyckte ju att de skulle ta honom med sig igen. Men då tyckte Paulus, har han smitit från oss och inte arbetat med oss så åker han inte med oss. Och de var ju så osams. Det är lite lustigt. Om vi säger då, är du lite lustig med att de hade en syn på nåden. Så blir de så osams, som sticker ifrån varandra. Och Barnabas tar Markus med sig och Johannes hittar Silas. Men här har han mognat. Så man mognar hela tiden. Även intill alldeles innan uppbrott. Så då säger han så här, ta Markus med dig hit. Ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig. Så där var det upprättat. Tychikus har jag sänt till Efesus. När du kommer, han vill inte ta med sig sina saker. När du kommer så har med dig den mantel som jag lämnade kvar hos Carpus i Troas. Han frös säkert i fängelset. Han satt där ensam och frös. Såg böckerna, han hade inget att läsa. Först och främst pergamentskrifterna. Alltså hans fängelse, ofta läser man då lever sig inte in i det. Hur hade han det? Alexander Smeden har gjort mig mycket ont. Herren kommer att vedergälla honom efter hans gärningar. Det är också att veta det. Att när någon gör oss ont så är faktiskt Herren en hämnare. Men vi är det inte. Också du må taga dig tillvara för honom till han har häftigt trätt upp emot det som vi har talat. Vid mitt första försvar inför detta kom ingen mig till hjälp. Utan alla övergå på mig. Må det inte bli den tillräknat. Så man kan tänka att de skämdes för honom. Och han uppmuntrade ju till motsats att inte skämmas för honom och för hans bojor. Men när han kom inför detta så fanns det ingen som kunde stödja honom. Det måste också ha varit en märklig känsla. Efter alla år som han hade givit. Men Herren stod mig vid och gav mig kraft för att genom mig ordet överallt skulle bli predikat. Så att alla hedningar fick höra det. Och så blir jag räddad ur lejonets skap. Ja, Herren ska rädda mig. Och här säger han, fast han vet att han håller på att bli avrättad. Han vet att han snart är avrättad. Då tycker man ju så att han skulle bli bort den där avrättningen. Men han säger så här, ja, Herren ska rädda mig från alla ondskans tilltag. Och frälsa mig till sitt himmelska rike. Så han räknade inte det som någon seger. Utan tvärtom, att han blev martyr. Var en seger för Jesus, för Guds rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Hälsa, frisk och att vila. Så och Onesiforus hus, han som hade hjälpt honom. Erastus stannade kvar i Korint. Och här, men Trofimus lämnade jag sjuk efter mig i Miletus. Vad var han för sjuk då? Kan han blivit skadad? Att han hade utsatt sitt liv för att rädda Paulus och under förföljelsen blivit skadad och blivit sjuk? Vi vet inte. Det står ju på ett ställe att han hade offrat, alltså riskerat sitt liv för Paulus. Det kan hända att när han riskerade sitt liv för Paulus att han blev skadad. Men blev lämnad. Och då får man tänka så här, jag lämnade honom sjuk efter mig i Miletus. Så att förstå det här med Kristus lidanden. Att det inte alltid är att hoppa upp och vara pigg och kry. Utan det finns förföljelse och lidanden som också tar tid. Det kristna livet är ett krig. Låt det angeläget vara att komma hit före vintern, säger han. Jag vet inte om han, hur länge han levde efter han skrev det här. Är någon som vet det? Ebulus och Pudens och Linus och Claudia och alla bröderna hälsar dig. Herren vare med din ande. Nåd vare med er. Det här är det sista. Det allra sista, Paulus. Så brevet till Titus är skrivet samtidigt som första brevet till Timoteus. Men det är det sista som finns av honom. Men han löpte loppet färdigt. Han fullbordade sitt lopp. Och att det är meningen för var och en av oss. Att fullborda loppet. Och tänka på det. Vad är det som är viktigt i mitt liv? Varför är jag på jorden? Är det för att få en titel? Är det för att bli någonting? Varför är jag satt på jorden? Varför är jag till? Vad är syftet med mitt liv? Det är loppet. Till Guds ära. Och bevara tron. Och det går, loppet går väldigt fort. Det går jättefort. Jättefort. Så att jag har berättat för flera att när jag var 4 år så lärde jag mig läsa. Mamma tyckte inte att man skulle läsa när man var 4 år. Men jag lärde mig läsa genom en burk där det stod Örebro kex. Så lärde jag mig läsa och sen fortsatte jag och lärde mig att läsa. Och då när jag var 4 år så kom Dagens Nyheter och då satt jag i trappuppgången och slog upp dödsannonserna. Och samlade massa barn, alla som bodde där, i trappuppgången. Och sen så läste jag då dödsannonserna för barna. Och mammorna kom ut. Alltså jag minns att mammorna var väldigt upprörda och förskräckta. Och då sa jag så här att det här livet, så jag, det är som en dröm. Det bara blir att vi har drömt det. Men sen kan vi få vakna upp till det eviga livet en dag. För alla var jätterädda. Och jag mötte någon i vuxen ålder som tog upp det, som kom ihåg det. Märkligt. Och nu kan jag känna så här, du tänker så här, ja, tänker tillbaka, ser det redan som en dröm. Allt har flytit tillsammans. Och nu är drömmen nästan slut. Nu är uppvaknande till ett verkligt liv väldigt nära. Så att förstå varför man är här. Vi är här för hans skull. För att löpa ett lopp där han blir förhärligad. Och att ge sig till det. Och det la Gud i mig som liten. Jag hade väldigt knottrigt hår. Konstigt nog, för mina föräldrar hade inte det. Men jag hade väldigt knottrigt. Och det retade andra mig. De drog så här. Så då gick jag till hårfrisörskan och sa att de skulle klippa av allt. Och då sa hon så här. Att tänk en dag blir du stor och ska gifta dig och få barn. Alltså, det är inte ett dugg viktigt. Jag väntar på någon som ska hämta dig. Och jag minns hur förvånad de blir. Det kommer en och hämtar mig. Och sen när jag var ute i tonåren och gick förbi den här hårfriseringen så kom jag. Är du inte hämtad än? Ja, hon lever nog inte. Men vi är snart hämtade av honom. Så det låg så djupt i mig hela tiden. Och jag har flytt ifrån det. Men det är livets mening. När jag började söndagsskolan så var kristkyrkans söndagsskola. Jag vet inte hur gammal jag var. Jag var nog 4 när jag började, jag tror. Och då när jag gick därifrån vid ett tillfälle så tänkte jag så här. Tänk den här Paulus, vad han fick slita och släpa och ha det jättesvårt. Och det känns som om jag kommer bli tvungen att göra samma sak. Hoppas din bild. Och det kom så tidigt. Så och det här ligger i oss alla, i vår ande. Kallelsen ligger i anden. Djävulen gör allt för att täppa till den. Men den ligger i oss alla. Och Gud vill att vi ska få fullfölja det som han av evighet tänkte ut i sitt hjärta. Sök honom vad han vill med ditt liv. Och det kommer att klarna mer och mer och mer. Och sen är det inte alls det som man egentligen har naturliga kapacitet för. Eller vill. Men ändå när man gör det han har tänkt så känns det som det allra bästa. Så jag tackar dig, Fader. Att du hade var och en av oss i ditt hjärta. Innan jordens grund var lagd. Så fanns vi i ditt hjärta. Nämnda med namn. Förutberedda. Uttänkta i Kristus. En färdig plan för var och en av oss. Och Fader, jag tackar dig att vi ska ge tid för dig och söka dig, så du får uppenbara för oss din tanke med våra liv, så att det blir en verklighet, så att vi hinner nå det mål som du har fastställt. Jag tackar dig, älskade Fader, att vi blir ditt folk, egendomsfolk, som du kan säga, det här är mitt folk. Tack, Fader. I Jesu Kristi namn.